Hej och välkomna till podden som handlar om samhället som designar sig själv. Idag träffar vi Christian Norlin som är master researcher på User Experience Lab på Ericsson. Vi pratar om hans syn på design, hur design är kopplat till innovation och vad designkunskap kan bidra med i samhället i stort och i ett företag som Ericsson. Genom att använda design så bidrar han till att försöka förstå hur samhället fungerar, hur människor fungerar och vilka behov och möjligheter det finns att bygga affärer och framtider utifrån detta.
Jag heter Christian Norlin och jobbar på Ericsson Research på ett labb som heter User Experience Lab. Jag är, till skillnad från väldigt många andra på Ericsson, inte ingenjör alls. Jag och mina kollegor har lite olika bakgrunder, men jag kommer specifikt har en utbildning från Royal College of Art i London som är i Computer Related Design. Så att jag har egentligen ingen som helst anknytning till de här fantastiska tekniska systemen som har utvecklats på Ericsson i många år, utan jag tittar på tekniken som ett material som jag designar på olika sätt tillsammans med mina kollegor då. Och vårt uppdrag ligger i att ta teknik och sätta den i ett sammanhang, kan man säga, som ligger lite utanför dess egna domäner. Vi tittar på hur samhället fungerar, hur människor fungerar, vilka behov och vilka möjligheter man kan se där. Det handlar både om att svara upp mot kanske sånt som efterfrågas, men också många gånger sånt som kanske ligger lite i framtiden, som vi kan se utifrån trender och spaningar och liknande. Till exempel så pratar vi mycket om i nuläget, så pratar vi väldigt mycket om hur människor idag bor, 50% av världens befolkning bor i städer, om inte mer tror jag. Men, och att det inom en rätt snar framtid kommer att vara 70% av världens befolkning som bor i stora städer. Och då ska man då komma ihåg att väldigt många av de här människorna kommer då bo i städer som inte är dimensionerade för dem. Och dessutom också är det många människor som flyttar, som är fattiga. På grund av fattigdom så flyttar de in till städer och som har helt andra behov. Vilket då givetvis ställer då kanske krav, men också väcker intressanta möjligheter för företag som Ericsson att fundera på hur vi ska utforma vår teknik för att det ska funka för olika typer av behov och marknader och så. Så det gör vi, kan man säga. Och vi en designdriven innovations- och ett designdrivet innovations- och strategiarbete.
Om man då ställer en följdfråga direkt, hur kopplingen mellan design och innovation, hur ser den ut för dig?
Ja, jag skulle vilja säga så här, det går inte att göra design utan innovation.
Nej.
Det är så enkelt är det. Och jag skulle också vilja påstå att innovation, i alla fall så som jag ser på innovation, så är det en stark koppling till en slags designtänkande och en slags designprocess. Med det sagt så säger inte jag att alla som gör innovation är designers, men jag säger däremot att det är en förutsättning, skulle jag vilja påstå, i mitt arbete i alla fall, att jobba med design som en drivkraft för innovation. Det går inte att komma runt det.
Om man pratar om innovation alltså innovationspolitiskt, tycker du att vi har den här täta kopplingen mellan design och innovation då, eller finns det?
Nej, inte alls. Jag ser idag och när jag tittar, så är det så att innovation, både inom den privata sektorn men också inom den offentliga, jag skulle vilja säga så här, vi är väldigt omogna i Sverige när det gäller den frågan. Det är som att vi tror att innovation ska ske nästan lite av sig självt. Och det är ju så bra. Att ibland kan man ju säga så här, att man kanske ska frigöra ett utrymme. Det kan man säga, det är en bra början om organisationer eller människor ska kunna liksom, att de ska tillåtas tänka, ha tid att tänka. Jag skulle inte vilja säga att jag tycker att jag ser jättesådana starka signaler idag, varken offentligt eller i privata sektorn, att vi faktiskt avsätter den typen av tid. Men framför allt så räcker ju inte det. Det handlar väldigt mycket om innovation, handlar mycket i min värld. Det handlar ju om att på ett både strukturerat och ett ostrukturerat sätt närma sig någon slags framtid. Det vill säga, man kopplar ihop olika typer av kompetenser, man kopplar ihop dem med olika typer av format. Man kan inte säga i förväg vad det är man ska uppfinna eller vad det arbetet ska leda till. Men det handlar väldigt mycket om att ha en slags grundtro i och en grundförståelse för att innovation, idéer, nya idéer och nya vägar framåt kommer uppstå i mötet. Faciliterandet av möten mellan olika typer av kompetenser, givetvis inte bara, kanske det behöver inte vara hela havet stormar hela tiden, men i grund och botten så måste det finnas en förtröstan i att det går lite fram och lite bak, lite upp och lite ner, det går lite runt och det ligger lite hit och dit. Men det är det som är grogrunden för att kunna jobba innovativt. Det är därför jag tror att vi har problem, till exempel, det kan vi se inom den privata sektorn, att vi har, och det är inte bara för, det är absolut ingen kritik mot Ericsson eller i stort, men det handlar i grunden, vi har ju liksom, vi organiserar oss i grupper, vi har olika områden, jag jobbar med affär, jag jobbar med teknik, jag jobbar med marknadsföring, och det är lite, eller det är väldigt, skulle jag vilja påstå, farligt utifrån ett innovationsperspektiv att göra sådana här sil och stå så stuprör mellan de här olika grupperna. Det främjar inte alls innovation, och detsamma gäller ju då till exempel när vi talar om politik, att vi har departement som representerar olika sektorer i samhället. Alla de departementen, jag skulle kunna sätta min högra hand på att alla departement har ett behov av innovation, som de säkert också diskuterar. Kruxet är att, för att jag tycker, om innovation ska funka vid ett större samhällsperspektiv, då måste man arbeta för att hitta någonting som går kors och tvärs, som på något sätt gör att de här blandas upp. För då tror jag vi kan upptäcka intressanta synergier. Vi kan också få en enormt mycket större utväxling på det arbetet än om man gör det var och en för sig på sin egen kammare utifrån sin egen snäva världsbild.
Är det inte där design som den processen där?
Jag tycker att det gör det. Mm. Om jag menar ju då, design är ju en innovationsprocess i grund och botten. Om någon säger till mig, ta fram en ny produkt baserat på den här tekniken till exempel, det är ju klockrent egentligen, då är det så här, ja men jag vet ju inte ens vad det ska bli för någonting. Men någon säger till mig, vi litar på att du har den här kompetensen, vi tror att du och ditt team kommer kunna lösa det här åt oss. Det vi gör då, det är ju att vi tittar ju på många olika faktorer. Till exempel, ska man designa någonting för, nu gör jag en liten metafor, men om man ska designa någonting som ska till exempel användas i det offentliga rummet, ja, då kommer det ju massa olika perspektiv in som man som designer måste ta hand om. Klassiska saker som materiallära till exempel, om det är en stol jag ska bygga eller en parkbänk nu med integrerad belysning. Ja, då är det ju så här hållfasthetsprinciper, det är regulatoriska, det är juridik och liknande. Men det finns en mängd andra saker som har en mängd andra faktorer som har att göra med rena designområdet, såklart estetiken, lagstiftning, myndigheter etc. 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 Och det är precis på samma sätt som man skulle vilja se en innovationspolitik för implementeras i Sverige, där jag tycker det är självklart att vi faktiskt betror de som ska driva en sån innovationspolitik att kunna stoppa ner fingrar och sätta ihop det som tankar och strömningar från näringsdepartement med utbildningsdepartement till exempel. Och sen slänger vi in lite juridik på det någonstans i mitten. Infrastruktur, jajamän. Det låter konstigt för människor som är vana att tänka stuprör. Men för mig så är det ju, det går inte att göra på något annat sätt egentligen.
Om man skulle prata om User Experience Labs, om man skulle ha om 10 år, hur många sådana olika labb tror du vi har i Sverige och var finns de?
Jag önskar att det fanns jättemånga.
Ja, eller hur?
Ja. Och jag önskar att alla kan hålla sams och inte hålla på och pinka massa revir. Mm. Nu kanske det är så att det allt jag säger är genom att vara otroligt naiv. Men ja, dels, dels hoppas jag ju att det här sker inom näringslivet framförallt, där jag verkar just nu. För jag tror att det är något som verkligen skulle kunna stärka Sverige som Sveriges företag egentligen i grund och botten. Det som jag rent emotionellt, eller som jag tycker är viktigt rent på ett djupare plan egentligen, det är att jag skulle vilja se det här i samhället. Jag tycker att det är att vi har alla möjligheter. Vi är ett av världens mest välmående länder. Vi har alla möjligheter i världen att kunna leda, tycker jag egentligen, världen i en riktning. Just nu gör vi faktiskt inte det. Jag tycker jag ser andra länder som är mycket, mycket, mycket bättre på det här.
Vilka då?
Jag tänker Holland, jag tänker Storbritannien till exempel. Och Storbritannien och Holland har ju andra problem givetvis. Men just i det här området tycker jag att de är otroligt progressiva. Indien är också lite så här, märkligt nog. Vi har lite del kontakt med Indien som jag också är positivt överraskad av. Men det intressanta är att vi har ju alla förutsättningar. Vi är ett av de mest välmående länderna i världen. Vi är högutbildade allihopa av oss. Och vi har ju också en tradition av att vara duktiga på att på något sätt fånga upp och anpassa oss och skapa en slags utväxling på att förnya oss.
Hur kommer vi dit då?
Jag tror att det handlar om att det handlar om en politisk vilja, om man talar om det offentliga. Och jag efterlyser egentligen visioner hos politikerna i det här sammanhanget. Men inte så tomma ord och så här pamfletter och så här liksom så här töntiga citat, utan ett genuint intresse och också en genuin vilja att ta den skit som de faktiskt kommer drabbas av genom att utmana strukturer. Det är så här kanske, det är kanske dags att liksom att förstå det. Att det här handlar ju i grund och botten om en förändring. Det är, och ett förändringsarbete på den här nivån, den kommer att kännas, det kommer svida i skinnet liksom för många. Men det handlar ju om att man också, det handlar ju inte om att vi ska diktera för folk. Det handlar ju faktiskt i grund och botten om en kritisk reflektion. Vad är vi som samhälle idag? Vi har tagit oss en väldigt, väldigt bra bit. Men om vi inte tittar på oss själva och tittar på världen omkring oss, så tycker jag att man faktiskt på allvar kan säga att vi skulle kunna göra saker och ting annorlunda. Och då menar jag så här, att ett välmående land som inte håller på att liksom fightas mot orkaner, extrem fattigdom, även om vi kanske då har våra problem också givetvis. Vi kan inte förringa att vi har problem på olika områden. Men vi har ändå en så enormt gynnsam position att kunna göra någonting som faktiskt gynnar oss. Och jag tror i grund och botten också om vår omvärld.
Mm.
Men det kommer inte gratis, så enkelt är det.
Mm.
Politisk vilja och en lyhördhet och också en vilja att känna att ta de smällar som det kanske kommer innebära också.
För den här poddserien handlar lite om att beskriva vad design är och hur man kan komma till närmare ett samhälle som designar sig själv. Och en tanke som jag får när du berättar det här är ju lite att du befinner dig på en plats där man faktiskt har släppt in er tidigt i processen. Ni är ett gäng som jobbar med det här. Hur tror du att det ser ut generellt i Sverige? Har vi designmedvetna ledare?
Enkelt svar, nej.
Nej.
Det har vi inte haft på Ericsson heller, skulle jag vilja påstå på ett sätt. Vi har inte riktigt blivit insläppta. Vi har på något sätt vi har jagat oss fram till den här positionen. När jag började på Ericsson för 8-9 år sedan, så var det inte alls så här som jag beskriver, utan då var vi som traditionella designers. Det var lipstick on a pig resonemanget lite grann, att man det satt massa människor som gjorde det riktiga arbetet, tekniken. Och sen så kom det fram till slutändan av processen att, men Jesus, Amalia, det här funkar ju inte. Vi testade det här på min fru nu, eller min man, och det gick inte alls. De förstod inte alls vad vi har gjort för någonting. Och då var det sådana som jag som blev inkallade. Så här klassiskt, då fick man färga och forma upp det lite grann. Men vi har ju aktivt arbetat mot att hamna i ett läge där vi faktiskt är. Ett år så var vi med tidigt i processen. Nu äger vi till och med en del processer, som det här arbetet nu. Då är klart att det inte är vi som bestämmer vad Ericssons strategi för 5G ska vara. Men vi äger en process där vi får bli en aktör och påverka vilka krav vi ska ställa. Så att jag skulle vilja säga så här, nej, vi har inte riktigt de ledarna, varken inom Ericsson ännu. Vi har ju börjat, tycker jag, på Ericsson, men tittar jag mig runt om i Sverige så har vi absolut inte det.
Hur tror du att vi skulle kunna komma till ett läge där det finns fler designmedvetna ledare och beslutsfattare?
Alltså, det där är ju en jättesvår fråga. Mm. Jag tror att till viss del så handlar det om designernas egen, ett ansvar som vi har. Vi får inte sitta på för höga hästar och verka från lite så här. Jag kan ibland få en känsla att vi är liksom så där, vi vill inte liksom besula oss eller beblanda oss med det här, det vanliga. För design är ju någonting speciellt. Jag tycker inte det ska vara så riktigt. Jag tycker självklart att design är en enormt. Det ligger enormt mycket utbildning och tid och erfarenhet i att komma dit jag är idag till exempel. Det sticker inte under stol, men jag tror inte att någon skulle göra det som jag gör lika bra utan den typen av erfarenhet jag har. Men det handlar i grunden om, man får inte vara för fin för att liksom stoppa ner sig själv i de här processerna och kämpa emot. Det handlar inte om att man ska sitta här liksom och på sin kammare och berätta för någon hur det ska vara. Det handlar i grund och botten om att vi måste påverka genom att sakta men säkert visa på nyttan och effekten, den positiva effekten som vår inblandning ger.
Handlar det inte ganska mycket om att design också måste finnas där behoven av design finns, tänker jag då?
Och då svarar jag, det finns överallt.
Ja, precis. Att, men att man har en ganska stark behovs driven utveckling även inom designbranschen. Har det varit så? Eller är det på väg att förändras?
Det där tycker jag är svårt att veta. Jag är lite rädd för behov ibland. Mm. För jag, tror att det, jag är lite orolig för att det får inte bli för funktionalistiskt. Mm. Design för mig handlar inte bara om processer och att det finns så här att här har vi ett problem och det ska vi lösa. Design handlar ju också om att vi, som jag sa tidigare, att man kan vända på frågeställningar. Mm. Man kan, jag tycker också att man som designer har ett ansvar att trycka. Hos mig finns det i alla fall en väldigt stark idé om att det går alltid att göra saker och ting annorlunda och bättre. Och att det finns ett värde i det. Och det här är något som är intressant. Att det här värdet är ofta någonting. Det är lite så här, när man jobbar med stora industrier med starka strukturer. Man vet vad man har men inte vad man får. Men då är det så här, och som designer så är man är alltid en obotlig optimist på något sätt. Att jag tror att om jag ser ett sammanhang som jag skulle kunna designa i, så tror jag alltid att jag kan göra någonting som gör att vi sticker ut. Och i det mest kommersiella perspektivet så handlar det om att man faktiskt differentierar sig från sina konkurrenter. Men det finns många, många, många fler värdekedjor här. Det kan vara upplevelser, det kan vara din relation till dina kunder. Det är till exempel sådana saker som Apple är väldigt duktiga på. Liksom. Det är som, Apple får ju kritik av alla tekniknördar för de tycker att det är så streamlinat och så. Men i grund och botten kan man säga att det Apple gör, de odlar ju sin relation till sina kunder på ett sätt som är fenomenalt. Mm. Genom små, små, små medel. Kanske inte så här arty-farty nödvändigtvis, men de är väldigt duktiga på det. Mm. Och det är inte alltid det kommer från ett behov.
Men kan man inte uppfatta dig som en väldigt jobbig person då, om man sitter i strukturerna?
Jo, och det är det som. Mm. Så designerna har ju ett ansvar här. Strukturerna har ju, de har ju lite svårt, för de, på något sätt så är det så här att vi försöker förklara för dem att ni har en sjukdom som ni inte har insett, lite hårt uttryckt. Mm. Men att strukturer finns ju på något sätt för att man, liksom, tillräckligt många människor eller tillräckligt stora grupper har på något sätt gynnats av dem. Det som händer när vi säger till exempel att men det kanske inte räcker med att vi bara bygger ny teknik, utan, eller i det här fallet då teknik som jag jobbar med. Men att man kanske måste fundera på vad det är vi ska svara upp emot och på vilket sätt vill vi nå fram och på vilket sätt vill vi liksom åstadkomma, nå de här målen som vi har satt upp. Om vi då ändrar på sättet som vi har arbetat och organiserat oss kring att uppnå de här målen, vilket du och jag föreslår, då hamnar man ju direkt i den här liksom att då ifrågasätter man ju människors auktoritet eller gruppers ansvar. Indirekt också deras makt kanske. Och för vissa människor till och med liksom deras kanske löner eller liksom deras karriärer på ett sätt. Upplever de. Men att vi argumenterar för att vi behöver inte nödvändigtvis vara ett hot. Det är ju snarare så att, och det har jag menat att genom att verka i verksamheten, så kan man också påvisa för många chefer och för många grupper ett enormt mervärde. Många är negativa när vi börjar jobba med dem. Men när vi väl visar vad deras teknik, forskning kan leda till, så undantagslöst under mina år på Ericsson, jag har ju inte haft någon som har sagt att det här var en dålig idé, att vi jobbade på det här sättet. Alla ser värdet. Problemet är för de här grupperna, det är att de har ju inte det här i sig. De har gått på kanske KTH eller tekniska högskolor, eller kommer från någon slags ekonomiutbildning eller managementutbildningar, där man på något sätt aldrig har blivit fostrad i att tänka så som designers tänker, eller som vi jobbar med, eller tänka i processformer liknande, eller angreppssätt som man gör när man har jobbat med design.
Men då ställer jag en fråga, har man inte också från design ett ansvar att närma sig andra sätt att tänka för att få med sig andra? Det måste ju vara en dubbelsidig reaktion.
Jo, och jag tycker så här, det är kanske det som är absolut, och det är det jag menar också, att jag tycker ibland sätter vi oss på höga hästar, att vi liksom inte riktigt. Det är som att vi som designern är den mytiska konstnärssjälen, liksom den rockstjärnan som på något sätt har sett ljuset. Den enda som kan vara kreativ, det är designern. Det är bara dumheter såklart. Det är såklart inte det. Jag tror däremot att designers är bättre på att kanske tänka holistiskt. Kanske att faktiskt också vikta in andra värden än bara rent monetära. Eller vi talar om effekt till exempel. Att vi kan tänka upplevelser. Vi kan tänka värden i form av varumärken och kommunikation och sådana saker. Tonaliteter och liknande. Det tror jag blir jättebra. Men grejen är att vi får inte vara för fina. Vi måste ju våga engagera oss i den här, utmana oss själva. Och när vi gör det, då tror jag också att vi kommer bli bättre som designers i grund och botten. Det är i alla fall min erfarenhet.
Om man tänker på Sverige som nation eller land, så vilken roll tror du vi skulle kunna spela i framtiden när det gäller design?
Oj, oj, oj. Här gäller det att hålla tungan rätt i mun, tror jag.
Det finns ingen rätt eller fel, va?
Nej, jag tror ju så här.
Har vi en plats att ta? Det är väl lite det jag är intresserad av.
Alltså, jag är ju inte så där. Jag är inte så himla fixerad vid just Sveriges. Jag kan känna så här. Jag kan känna att jag är rätt inspirerad av den tradition vi har haft.
Mm.
Det tycker jag att vi har någon slags idé om någon slags. Alltså, jag kommer lite grann till det här användardrivna designhållet då, med en slags participatory design metodik och sånt, som jag kan tycka är. Jag är kluven till det, by the way. Jag är jättekluven till just det. Egentligen. Jag tycker om idén att vi på något sätt är lyhörda inför dem som vi ska designa för. Eller att vi också kanske designar med dem. Men jag tycker att designa för och designa med är, tycker jag, det är viktigt att vi behåller den distinktionen också. För man måste få. Som designers så måste vi också få ta oss rätten att ibland gå utanför och säga, vi kan inte fråga folk om allting heller. Det finns faktiskt en anledning till att man är designer och inte designer.
Mm.
Det är liksom, om vi inte är bättre på att formulera kanske tankar och idéer och koncept i form av attraktiva lösningar än gemene man, då ska vi kanske inte jobba som designers. Då är vi någonting annat. Så det är lite så här, men samtidigt så handlar det om att vi ska ju förstå och lyssna och vara engagerade och inspirerade. Så att den här dualiteten, så att, lite som en förälder ibland, kan jag tänka.
Då blir min andra fråga, sitter design, är det en kunskap för dig eller är det en person?
Men jag är ju svensk så jag måste ju svara både och.
Mm.
Nej, men jag tror att. Jag tror att det är väldigt svårt att vara designer om du inte är öppen för att leva i en osäkerhet som lever parallellt med någon slags väldigt stark övertygelse. Det är väldigt svårt att designa om du inte har en stark tro på det du gör, på att du kommer nå fram till någonting som är relevant och som svarar upp mot det du faktiskt satt ut för att göra. Men samtidigt så måste du också, tycker jag, våga vara en person som är osäker. Och lyssnar och tar in. Jag tror att det är väldigt viktigt att hitta den där. Det är verkligen som en slags dualitet där. Det är det som oftast gör det svårt när man pratar med sådana strukturer som jag nämnde tidigare, där man är väldigt fast vid det här med processer, man är fast vid mätbarhet.
Det blir min fråga, precis, som handlar om det. För att om man befinner sig då till exempel inom hälsoområdet, där man är i strukturer som kanske inte alls uppmuntrar det här tänket, eller ens möjliggör det här tänket, då kan man ju inte ens få in det här i sin arbetsvardag, för det finns andra saker som bestämmer. Och menar du att det är viktigt att det kommer en designer, eller är det viktigt att det kommer in designkunskap?
Ja, jag tror att det är viktigt att det kanske kommer in. Om jag var tvungen att välja, då skulle jag säga designkunskap. Men om jag skulle få laborera lite på det, så skulle jag nog säga att jag tror att det skulle vara inte vilken designer som helst heller. Det handlar i grund och botten också om det här att alltså alla designers är ju inte, vi är inte stöpta i samma form, så att säga. Vi har ju olika styrkor och svagheter, helt enkelt. Just till exempel om man är i ett vårdfall, då har jag en känsla av att man måste vara en väldigt, 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 väldigt flexibel form av designer. Det handlar väl i grund och botten, i det fallet så handlar det väldigt mycket om att man, och man måste också vara rätt bred, om man får spåna lite fritt. Att jag tror att det skulle kunna kräva en rätt stor flexibilitet, både i sättet av, i form av process, men också i form av hur man egentligen, vad man ser framför sig att man ska kunna leverera i slutändan. Det är inte så enkelt. Alltså, ett sammanhanget för en vården till exempel är ju, ja, som du säger, liksom, det är, om inte strukturellt, så finns det också massa lagkrav och massa eländen som ställer till det enormt. Och dessutom också är det ju ett scenario ibland när vi talar om människors hälsa, och där man som designer jobbar i en rätt ömtålig zon, kan man väl säga. Så det tror jag är svårt. Det är så här, designkunskap tror jag framförallt, men jag tror om man jobbar som designer då måste man engagera sig extremt mycket med de som faktiskt verkar inom vården också. Mm. Det går inte att komma utifrån och sätta sig som en slags primadonna. På en hög stol, liksom. Det går inte.
Vi har jobbat i någonting som vi kallar designagendan under förra året. Och vi har beskrivit begreppet design som en kreativ arbetsprocess som tar sin utgångspunkt i framtidens användare. Vad innebär en sån beskrivning för dig? Hur skulle du...
Ja, jag tycker nog stämmer att... Och den här definitionen av design, den är liksom, det finns ju rätt många sådana. Liksom så här, att ta en idé via en kreativ process till att bli ett konkret förslag till exempel. Det finns ju många sådana saker. En konkret artefakt och sådana saker. Ja, men jag är nog lite inne på det som ni skriver. Att jag tycker att det handlar, för mig handlar det rätt mycket om en, det handlar om en syn på att utveckla och ta, att, ja, egentligen, jag är nog inne på det här, att leda en idé, eller egentligen skulle jag säga så här, att definiera idéer och lösning är ett jobbigt ord, men att på något sätt titta på en möjlighet eller ett problem eller ett behov och identifiera via en idégenererande process givetvis då lösningar som inte nödvändigtvis alltså, som på något sätt så här, svarar upp mot både kvantitativa och kvalitativa krav, kan man säga. Det är klart, du kan inte göra en bil som bara är snygg om du inte går och köra till exempel, eller drar så här 10 liter milen till exempel. Det blir väldigt jobbigt liksom. Eller är för hög för att komma in i ett vanligt garage. Men samtidigt så kan du inte heller göra världens fulaste bil liksom, och som drar 0,1 liter milen och kan fick parkeras liksom på en 10 cm lucka. För det är ingen som kommer vilja köpa den heller. Liksom. Så det är det där, mitt emellan.
För det är lite så, vi har försökt hitta en beskrivning som inte behöver vara en definition, men som många kan relatera till. För att också flytta kunskapen till flera. Eller sprida kunskapen till flera. Om du skulle få, vi säger en timme med en valfri person och prata om design och affärs- och samhällsutveckling, vem skulle det vara då?
Jag skulle vilja bjuda in två personer. Jag skulle säga så här att jag skulle vilja prata med Sveriges nästa utbildningsminister, och jag skulle vilja, vi tar svenska då. Och så skulle jag vilja ha Jacob Wallenberg i rummet, Investors.
Vad skulle ni prata om?
Vi skulle prata om, tycker jag i alla fall, de största utmaningarna som Sverige står inför. Att vi måste förstå att det här med design och det här med kreativitet, det är ingenting som är unikt för en viss grupp människor som föds med en viss gen. Självklart är det så att vissa människor är duktigare än andra av olika omständigheter. Man kan ha fallenhet för att teckna eller fallenhet för att se färg och form på ett annat sätt än andra. Men i grund och botten så skulle jag vilja påstå att alla barn föds rätt lika i det hänseendet. Och att vi inte har ett utbildningssystem från förskola upp till doktorsnivå som på något sätt förstår värdet i att kunna tänka kors tvärs över discipliner. Att vi inte idag har ett utbildningssystem där barns kreativitet, att vi i grundskola, i skollagen som jag läste här om helgen en natt, att vi, där vi betraktar estetik till exempel som en slags en bisats, är för mig, det är inte hållbart för framtiden. Det är rena dumheter. Jag skulle vilja ha ett utbildningsväsende som från början till slut vågar säga så att vi ska ha de världens bästa tekniker, vi ska ha världens bästa humanister, men de här teknikerna, de ska bli bäst, inte bara för att de kan programmera och förstå mekanik och kvantfysik och nanoteknik, för att de också har en utbildning som gör att de är kreativa, att de kan förstå att det finns andra discipliner som kan påverka, som de kan bli inspirerade av och som de också kan inspirera, och vice versa. Det kan finnas humanister som kan bli så fantastiskt duktiga stadsplanerade samhällsvetare som skulle kunna ta en enorm mängd kunskap från andra discipliner och blanda upp det här. Det tycker jag är det är så jag ser på den framtiden. Det är framtida de kraven som vi kommer ha i samhället i framtiden. Så det är det utbildningsministern. Och Jacob Wallenberg, Han är ju mer av den enkla anledningen att han är ju typ så här maktens, den ekonomiska maktens kärna egentligen i Sverige. Och det är lite så där att man, man önskar ju att alla människor kunde se värdet av design bara för att det är så där, det är så uppenbart när man ser det. Problemet är att det är väldigt många människor i samhället, och det gäller både inom den offentliga sektorn och den privata sektorn. De lever ju i en slags, vi lever ju i hierarkier och strukturer, och inte nödvändigtvis av ondo, men som jag sa förut, det är ju, vi har ju organiserat oss så för att det har funkat bra tidigare. Problemet är ju att någonstans så måste man kanske angripa de här hierarkierna på rätt sätt för att få en effekt. Och jag skulle vilja prata med Jacob Wallenberg och diskutera just det här. Om man då tänker sig det ekonomiska, de som ägarna av både det offentliga då, men också det privata. Om de, hur de ser på avkastning på sikt. Hur de ser att Sverige som nation eller hur företag generellt, om de har utländska intressen, ska kunna vara konkurrenskraftiga i framtiden. Och då menar jag på att det är ett ägaransvar i grund och botten. Att man någonstans för den diskussionen på en rätt hög strategisk nivå och så att använda sig av de styrmedel som man har som ägare och säger att vi kanske inte, vi skulle gärna vilja se företag A här. Vi skulle vilja se hur ni ser, för nu ser vi på er verksamhet hur ni har utvecklat och vi ser era marginaler sjunka varje år. Vad har ni för tankar? Hur ska ni nå framgång i framtiden? Och jag menar ju på att på samma sätt som utbildningsväsendet skulle behöva den typen av resonemang, så skulle jag vilja föra det resonemanget med Jacob Wallenberg.
Det här med designagendan handlar ju också jättemycket om att skapa förutsättningar för många att göra utifrån sina egna plattformar. Mm. Det som du beskriver nu är ju två personer som befinner sig ganska högt upp i hierarkierna. Det jag tänker då är att det här är också någonting som behöver finnas på väldigt många plan. Mm. Hur ser du om man liksom skulle prata om det lite bredare? För det här är ju jätteintressant. Jag tror också att det vore intressanta samtal att ha. Och jag tror verkligen också att det finns mycket att göra på den här arenan. Men om man skulle prata också om två andra personer som befinner sig på någon helt annan plattform, som skulle kunna göra mycket i sin vardag. Vem skulle det kunna vara?
Mm.
Det där kanske är ju någon som jobbar i skolan.
Ja, alltså det är självklart. Alltså det jag sätter för ner på det, att jag tror att i grund och botten så, men då är det svårt att identifiera en person. Ja. En personlighetstyp då, till exempel. Mm. Man skulle ju, i grund och botten så skulle man vilja ha liksom en stående diskussion med alla lärare i Sverige.
Mm.
Där man på något sätt hjälper dem. För jag märker det liksom, jag har två barn och jag märker att de här lärarna är ju fantastiska på alla sätt och vis. Men när man pratar om det som vi pratar om, så är det så att de tillåts ju aldrig resonera i de här termerna. Dels på grund av att de inte har tid. De är ju så fullt upptagna med allt administrativt annat. Men också för att de inte heller uppfostrar den traditionen. Det är, man är ämneslärare och man har liksom ett och det är återigen det här att det skulle vara intressant. För jag tror att där är det liksom, kan man påverka barn? Då tror jag att vi har påverkat, det låter ju hemskt. Men man kan ge barnen förutsättningar att göra det de är duktiga på.
Mm.
Att vara kreativa och tänka. Alltså att säga att ett barn tänker utanför boxen, liksom, det är ju fullständigt vansinnigt. För det gör de hela tiden. Men att behålla det upp i livet. Det skulle vara intressant att ta med lärarkåren. När det gäller den privata sektorn så är det lite lurigare där. Alltså, för det är ju, då är ju, man skulle vilja ha någon som på något sätt låg och kunde påverka de här lagren och mellanchefer som på något sätt är förnöjda med att jobba mot så här kvantitativa mätbara mål hela tiden.
Tror du att de är det, eller tror du att det är för att de befinner sig i strukturer? Det här är ju en väldigt
strukturer.
Ja, intressant. Mm. Man kan ju alltid skydda sig bakom att man använder ord som strukturer. Men jag har jobbat med innovationspolitik i många år och hörde för inte så länge sedan uttalandet samhumkunskap ger oss ju en stor kunskap om vår samtid och oss själva, men det är inte det som ger exportintäkter. Och då tänker jag så här att ett sånt uttalande är ju ganska allvarligt år 2013. Hur ser du på ett sånt uttalande? Det styr ju ändå, det påverkar ju väldigt många av de här strukturerna.
Mm. Jag menar ju att det där är pudens kärna för mig egentligen.
Mm.
Det här att man, alltså, Jag påstår inte mig själv. Jag påstår inte att jag har all den här, liksom, den här fantastiska, holistiska, liksom, synen på världen. Och att jag har alla svaren bara för att jag jobbar med design. Absolut inte. Men jag är ju en, jag kan ju inte för mitt liv. Jag tittar ju, som Ericsson jobbar ju på ett på en global marknad. Så vi jämför ju oftast både oss själva med det vi gör med vad andra aktörer runt om i världen. Och är det någonting jag skulle vilja påstå, det är ju det här typ att kraven på de strukturer, de organisationer, de mål, de processer vi använder oss av, de kunskaper vi tar in i våra organisationer, de kan inte inskränkas till det resonemang som du just nu förde. Man måste förstå att, och jag tycker nästan att det är en liten förolämpning, det är som att säga så här, men vi anställer jättemycket högutbildade ingenjörer och affärsekonomer i Sverige. Men vi tror inte att de här människorna, med all den här intellektuella kapaciteten som har gjort att de har lyckats tagit sina magisterexamen på 4 år. Vi tror inte att de skulle klara av att kunna tänka så här, jag vet inte, på typ så här, humaniora. Eller kanske typ tänka på andra värdekedjor än bara intäkter och utgifter i form av liksom pengar som kommer in ut ur ett företag. Det är ju ytterst märkligt resonemang. Och det är framförallt, tycker jag, oroväckande.
Tror du att finns det sådana som för den här diskussionen på det planet? Att det faktiskt är det handlar om? Att man beskriver människor som väldigt mycket mer svartvita eller enkla än vad vi faktiskt är?
Ja, till viss del är det så att det är sådär, man anställer folk. Alltså, är en ingenjör, har du stämpeln så är du klar. Liksom. Då kan du jobba med vad som helst. Känns det som att många resonerar. Bara för att det är, ja, man reflekterar inte så mycket över det. Liksom, så här, men kruxet är ju någonstans att för att vi ska ändra på det här sättet att resonera, då krävs det också att vi omvärderar lite grann av, eller vi måste fundera på risktagandet, skulle man kunna kalla det för. Det är där vi hamnar i problem lite grann. Att vi lever ju i en ekonomi där vi på något sätt, för många företag är det så att man för många företag som inte är startups, alltså företag som har en produkt ute på marknaden eller flera produkter, de jobbar ju, de blir av egentligen marknadskrafternas gudomliga makt, de blir ju på något sätt lina. De jobbar ju hela tiden efter liksom att producera så effektivt som möjligt. Och då blir resonemangen om att man ska föra in ett annat sätt att tänka, ett annat sätt att resonera, det blir jättekomplicerat, för att de här företagen har organiserat sig och grupperat sig ut efter det målet. Att vi ska sälja vår produkt med så hög marginal som möjligt. För det är så vi tjänar pengar. Och då blir den här diskussionen då. Om någon räcker upp handen och säger, men så kan vi inte ta in och fundera på så här, inför nästa drop av den här produkten. Eller nästa version av produkten. Skulle vi inte kunna göra det som overhaul och tänka, det funkar inte på vissa sätt som vi tycker är bra idag. Vi skulle kanske kunna jobba. Och då blir det den här, inte kvartalsekonomin, men i den lina världen så blir det väldigt komplicerat. För då blir det plötsligt en massa röda siffror någonstans. Som man inte vet vad man får för.
Och vem, de här riskerna då, vem ska ta dem, tänker jag då? Vem ska våga ta dem? Och vad behövs för att man ska våga ta riskerna?
Då är vi tillbaka där till min första Jakob Wallenberg-metaforen då. Igen. I grund och botten så tror jag att det är den som sa sådär till dig på det mötet.
Nej, det var ingen som sa så till mig. Det var ett uttalande på en konferens där jag satt och lyssnade.
Mm. Ja, och den personen, om den, man kan inte vara ond, man kan inte vara arg på någon som sitter i de här strukturerna. För det är en enorm personlig risk att ta för en människa som kanske har familj och barn, som jobbar som mellansnedsteg lite högre chef i ett företag som håller på med export till exempel. Att då säga, nej, men nu bestämmer jag mig för att nu ska vi göra det här. Nu ska jag avsätta 20% till att göra det annorlunda. När man kanske har en tradition av att i sig 50 år på det här företaget har gjort saker och ting enligt så här, beprövade metoder, processer som man har inkrementellt förändrat lite grann. Gud bevars, aldrig jobbat med någon annan form av kompetens inne på företaget såklart. Om han då säger att nu vill jag anställa så här, 10 nya medarbetare som inte har någon. Kom ihåg, nu ska jag inte peka ut några företag, men många företag har ju till och med svårt att rekrytera någonting som inte kommer från ekonomi eller ingenjörshögskolorna. De har inga kanaler. Mm. Det finns inte ens koder hos många företag. Alltså anställnings... Sen man ska beställa, vad är det för kompetens man ska... Det låter ju helt sjukt att man ska beställa via ett system, men det gör man ju. Det finns inte ens koder för andra yrkeskategorier. Och då ska den personen då som sitter där, någon slags mellanchef som bor i Danderyd då, inget ont om någon Danderyd här nu, det är jättetrevligt i Danderyd. Men han sitter där med sitt lån, sin villa och sina två barn och sin fjällresa och sitt sommarhus. Och så ska han, den personen plötsligt, han eller hon, fatta sådana radikala beslut. För det blir radikalt. Mm. Det skakar. Den personens lön, bonussystem, mäts på hans prestation eller hennes prestation.
Mm.
Och där har vi problemet med struktur. Och därför tror jag att vi måste röra oss uppåt. Vi måste våga jobba på högre nivåer helt enkelt från början. Både och kanske också. Hemskt gärna skapar man ett intresse för det här som vi pratar om också på de lägre planen. Men det är mycket svårare för dem att verka.
Det är ju därför vi har kommit fram till det här med designmedvetna ledare. Att det är ju en omöjlighet om vi inte... Det är ju en ganska viktig del att jobba i, eller på. Om man pratar om ett society designing itself handlar ju det mycket om de här strukturer som möjliggör för människor att tänka så här och möjliggör sånt risktagande. Vad skulle vara den största utmaningen för att komma dit, ser du? Och vad krävs för att komma dit? Du har ju pratat om det nu, men...
Ja, om vi talar om society, då pratar vi trots allt om någon slags... Jag kan inte komma ifrån att jag tänker mycket på politiskt ledarskap och de strukturer som det medför givetvis då. Och där hamnar vi ju sådär, där hamnar, tycker jag vi hamnar mycket i ett medborgar och jag ska säga medborgar och demokrati perspektiv. Det blir ju väldigt mycket det här att ett samhälle som designar sig självt på något sätt ska jämka ihop på något så organiskt, mörkelöst sätt och en massa olika viljor och massa olika tankar och idéer och sådana saker. Det är inte, där tror jag, det är en av de svåra sakerna med design. Att jobba med design med människor eller grupper som inte har jobbat med design förut, det är ju till exempel att många håller sina idéer väldigt nära kroppen, liksom, nära hjärtat. Och som designer så är det så liksom att jag är lite mer av en legoknäck på det sättet. Att jag vet om att mycket av det jag kommer prata om kommer skjutas ner i sank. Många av de saker som jag kommer på som jag ibland kan tycka är så förbannat bra. Så här. Men om jag sover på dem en månad så inser jag så här, ja, men det kanske inte var så klyftigt i alla fall. Liksom. Det kanske fanns ett bättre sätt att göra på. Det är ju det som är kruxet om att det är ett society designing for itself. Hur ska man då facilitera den typen och dessutom då kombinera det med någon slags verkställande i form av någon slags myndighet eller någon slags offentlig organisation som då på något sätt ändå sitter på en budget kanske eller liksom medel eller tillståndsrättigheterna till att sätta upp den här kormojen vid strandkanten liksom, eller vad det nu är för någonting folk bestämde sig för att de vill göra. Där hamnar man ju liksom i... Men jag tycker inte att det är något problem. I grund och botten så handlar det om... Det finns ett roligt exempel, jag tror det var i Holland, där de bara bestämde sig för att så här, men vi tar bort trafiklysen och övergångsställen.
Vad hände då?
Det gick alldeles utmärkt.
Mm.
Olyckorna sjönk.
Mm.
Och både fotgängare och bilister uttryckte en rätt stark glädje över att det blev så här. För de löste det alldeles utmärkt själva.
Mm.
Det vill säga, det låter ju helt sjukt. Men,
om man tänker så som vi gör idag.
Exakt, det låter ju helt befängt. Och då tar ni bort... Men det gick ju.
Mm.
Det handlar väldigt mycket om det, tror jag. Och dessutom är det så att man behöver inte... Det behöver inte vara revolution. Man behöver inte ta bort allting på alla gator samtidigt. Man kanske börjar på en gata. Som designer som jobbar lite iterativt.
Mm.
Man tar bort det på en gata och testar och utvärderar. Och lyssnar på vad folk säger och resonerar. Var det här smart eller inte? Liksom. Vi gjorde det utifrån ett bra... Ja, vissa. Den typen av processer skulle vi behöva få in då.
Då skulle jag vilja koppla till politiken. Om vi pratar om belöningssystem och det här med strukturer. Hur tror du att en person som jobbar politiskt, alltså med politiskt beslutsfattande, hur sånt här arbete skulle vara möjligt att bedriva då? För att jag tänker, vi som väljare, belönar vi politiker som jobbar så här? Eller vill vi ha ett vad-svar på vad de faktiskt ska göra? Det är också en utmaning.
Ja, alltså nu är jag ute på jättedjup vatten, såklart.
Det får man vara, ja, det är lite det som
skönt.
Är... Mm.
Vad härligt. Mm. Jag säga, kanske kan klippa bort ja. att det är typ hela min karriär, djupvatten. Ja. Ja, nej, men alltså jag tror att det är en villfarelse i Sverige idag. Jag tror att det finns lite sådär, det finns en sån här trygghetsnarkomani, speciellt inom politiken. Det är ju faktiskt så att politik är ju inte ett heltids, det är inte ett livstidsyrke. Det är ju faktiskt så att du är ju faktiskt, på något sätt så tycker jag att det är i allra högsta grad ett risktagande. Det ska man vara medveten om. Om jag skulle engagera mig politiskt så skulle det vara med, av den enkla anledningen att jag hade en idé om att hur man skulle kunna göra samhället bättre. Hur man skulle kunna göra människors liv bättre egentligen i grund och botten. Alltså en idé behöver inte vara att jag vet hur det ska vara, men att jag kanske har en idé om vilken process jag skulle vilja använda mig för att nå dit. Till exempel då, society designing for itself. Det är ett risktagande och det tror jag vi lever i. Den verkligheten lever vi inte i idag. Jag tycker vi har politiker idag som är, det finns ett beräknande och det finns ett, och det är klart att det måste finnas det ibland också. Man kan ju inte bara bygga ett nytt bostadsområde så där hipp som man hoppas på att det ska funka i förlängningen. Men det finns en riskovilja som återigen gör att man hamnar med strukturen. Man gör som man alltid har gjort på något sätt. Liksom. Att man söker väldigt mycket konsensus och man försöker minimera politisk risk och liknande.
På Svid har vi ett program som heter Design och hälsa. Och vi upplever en väldigt stor efterfrågan på just designkunskap. Mm. Av designkunskap inom de här områdena. Hur var det när man pluggade design? Pratade man om det här som en möjlig framtida arbetsmarknad?
Jaha, ja. Mm. Jag skulle vilja påstå att design inte, och innovation egentligen, det handlar inte om sakinnehållet egentligen. Det är ju faktiskt ett sätt att angripa en verklighet eller en situation. Angripa låter ju lite hårt, men att det är ett sätt att anamma eller att anpassa sig inför en situation. Ett uppdrag kan man säga kanske. Sen är det klart att sakkunskap är bra. Det är klart att jag skulle inte kunna gå in i en vårdinrättning och säga att jag är expert, jag är designer så jag kan lösa alla era problem. Men det är ju det som är själva grejen. Man tar ju in, det är det som är användarmedverkan. Att man faktiskt, man är ju där för att lära sig av andra människor. Man är där för att omtolka deras behov eller deras önskemål eller deras tankar och idéer. Försöka omsätta det kanske i någonting mer konkret. Tillsammans med dem. Ibland driver man lite själv, ibland gör man det tillsammans. Så att när jag pluggade i alla fall så var det så att vi diskuterade inte så mycket själva liksom, för det fanns själva liksom området hälsa eller området transportindustri eller vad det kunde vara. För att det var egentligen grund och botten, min träning är att gå in med samma infallsvinkel egentligen hela tiden. Att man är faktiskt där för att vara någon slags facilitator, snedstreck diktator. Så ibland så är det så att man måste ta ratten och föreslå någonting. Och sen måste man också kunna kliva tillbaka och säga, hur föll det här ut egentligen? Ja, det kanske måste ändra på om man har den typen av dialog hela tiden.
Det är intressant att säga det, för det har ju också varit en del i vårt arbetssätt för att den här designagendan, att skapa den processen. Hur tror du att, eller utmaningarna är ju ganska stora, känner man ju på många sätt. För att det är inte så, man avkrävs ofta frågan, eller svaret på frågan vad. Hur tänker du kring det?
Ja, alltså att ha mål och sånt är ju alltid bra. Men det var någon som, jag läste något sånt citat. Det här kanske vi får klippa också. Men tekniket är svaren. Men vad är frågan? Det präglar lite grann vår tid på något sätt. Att vi gör ingenting om vi inte vet vad det ska resultera i. Lite intressant om man då betänker sig innovation till exempel. Så här, om vi visste vad vi skulle landa i, då är det ju nästan per definition inte innovativt kan man väl säga. Och det här är ju lite så, jag tycker det är lite intressant. Det kanske har att göra med de här strukturerna som vi har diskuterat tidigare. Att vi lever i en tidsanda där man på något sätt liksom, med hängslen och livrem ska liksom, då satsar man pengar för man vet, det här ska vi göra. Men vi har ju arbetat på Ericsson till exempel, mitt labb då, för att vi har ju arbetat upp ett förtroendekapital helt enkelt, där vi nu får pengar med bokstavligen talat ett vitt papper. Som nu jobbar vi till exempel då med att titta på de här 5G, kravställningen inför 5G och sånt. Och där har vi egentligen inte fått några som helst Det finns inga önskemål om vad det ska landa i eller hur det ska landa. Utan det är snarare en fråga om att vi har det här problemet eller vi har den här bilden framför oss. Vi ska göra det här. Vad är er infallsvinkel på det här helt enkelt? Och då formulerar vi frågan vart eftersom egentligen.
Det är ju det som är intressant, att faktiskt ställa rätt frågor. Det är ju en väldigt stor utmaning.